Podplay.
Det är tidig morgon i Gärsta, i Örebro. Göran är på väg till sin exfru Lena tillsammans med två av deras tre gemensamma barn. Det är en speciell dag. Deras yngsta son fyller 6 år. De ska överraska honom med presenter, sång och tårta. Men när Göran och barnen närmar sig det vita radhuset står ytterdörren på glänt. Och väl inne i bostaden är Lena inte där. Inom några timmar hittar polisen uppgifter som får dem att misstänka det värsta. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är tisdagen den 15 maj 2018 i Gärsta, Örebro. I hemmet hos 45-åriga Lena Westerström väntar en dag fylld av firande. Göran, som vi kallar honom, är Lenas exman. De bor bara 500 meter ifrån varandra. Han är på väg hem till Lena tillsammans med två av deras gemensamma barn. Alla ser fram emot morgonens överraskning. Att tillsammans väcka 6-åringen och ösa över honom med presenter och tårta. Planen är att hela dagen ska kretsa kring födelsedagsbarnet. Men när Göran och barnen närmar sig det vita radhuset upptäcker de något som genast får dem att reagera. Ytterdörren som borde vara stängd och låst står öppen. Något är fel. Väl inne i bostaden börjar de leta. De går systematiskt genom rum efter rum, öppnar dörrar till alla utrymmen där Lena skulle kunna befinna sig. Men rum efter rum visar sig vara tomma. Ingen Lena. I ett av sovrummen ligger den lilla 6-åringen fortfarande och sover djupt, omedveten om den oro som nu sprider sig i radhuset. På bordet ligger ett paket som är halvt inslagna. Scenen ser ut som om Lena har suttit där och förberett överraskningen för sin son. Men något har fått henne att abrupt lämna sitt arbete med att slå in paketen. Det är som om någon slitit henne ifrån bordet, mitt under pågående paketinslagning, hastigt och oväntat. Kanske är hon bara att lämna soporna, eller på något annat kort ärende. Men hon dyker aldrig upp. Oron växer snabbt. Göran försöker få tag på Lena, men hon svarar inte i telefonen. Göran väljer nu att kontakta polisen, som kommer till platsen inom kort. De genomför en grundlig undersökning av hemmet, men kan inte se indikationer på våld eller bråk. Däremot saknas 2 föremål. Lenas handväska och mobiltelefon är borta. Detta skulle kunna tolkas som att Lena har gått ut på ett spontant ärende. Samtidigt väcker det frågor. Varför svarar hon inte när familjen ringer? Och av vilken anledning skulle hon lämna dörren öppen? Utredarna samtalar med både Göran och barnen. Alla uttrycker djup oro och är övertygade om att Lena inte skulle försvinna av egen vilja. För det första är det hennes yngsta sons födelsedag. Och för det andra står en resa till Norge på schemat följande dag. Lena var pastor, en kvinna som ägnade sig åt att stödja andra, att finnas där för sin församling. Hon älskade naturen och tillbringade så mycket tid som möjligt utomhus. Det var där hon hämtade en del av sin kraft. Utöver det älskade hon också att tävla. Och när hon hade lediga stunder ägnade hon sig ibland åt geocoaching, en modern form av skattjakt där man använder GPS-koordinater för att hitta dolda behållare som andra entusiaster gömt ute i naturen. När Göran samtalar med utredarna berättar han att han har viktig information att delge. Göran berättade att Lena har haft en kärleksrelation med en av grannarna, Stefan. Denna relation har kommit till Stefans frus kännedom, vilket har skapat en mycket komplex och spänd situation. Enligt vad Lena har berättat för Göran har Stefans hustru ställt honom inför ett val. Antingen avsluta kontakten med Lena eller genomgå en skilsmässa. Stefan ska ha lovat att bryta kontakten, men i själva verket fortsätter de att ses i hemlighet. Lenas inställning kring relationen hade förändrats över tid, berättar Göran. Hon hade uttryckt en önskan om att avsluta relationen eftersom Stefans beteende hade förändrats och gjort henne rädd. Han ska ha stalkat henne både på internet och fysiskt och visat tecken på extrem svartsjuka. Lena ska vid något tillfälle även ha polisanmält honom för våldsamt beteende, även om Göran inte kan bekräfta det med säkerhet. Göran tecknar en tydlig bild för polisen. Lena hade brutit all kontakt med Stefan. Han beskriver också en stark, obehaglig känsla av att någonting inte stämmer. Hans oro visar sig vara befogad. Cirka en timme efter den upprättade anmälan om försvunnen person går utredarna igenom systemet. Där upptäcker de flera tidigare anmälningar där Lena figurerar som målsägande. Hon har anmält Stefan för både ofredande och misshandel. En av anmälningarna upprättades i januari 2017. I den framgår att Lena och Stefan brukade ses i hans bil när de behövde prata ostört medan barnen sov hemma. Det var också i bilen som en tidigare misshandel hade skett, enligt Lenas anmälan. Nu växer polisens oro. Dörren på glänt, sonen sovande på övervåningen. Inga spår av bråk i hemmet. Utredarna börjar ana ett möjligt förlopp. De tänker att Lena kan ha blivit kontaktad av Stefan, gått ut för att träffa honom i bilen och att något därefter inträffat. Polisen fattar beslutet. Det handlar om människorov. Lena har förts bort mot sin vilja. Relationen mellan Lena och Stefan har tydligt varit stormig och destruktiv. Trots att det finns anmälningar om våld har de fortsatt att ses. Nu lämnas utredningen över till enheten för grova brott. Utredarna börjar systematiskt kartlägga Lenas sista kväll. Bilden som växer fram är vardaglig. Hon har suttit och slagit in paket. Under kvällen har hon också varit aktiv i olika chattgrupper. En av dem hon har chattat och smsat med är Stefan. Polisen väljer nu att ta in Stefan för förhör. Han hålls frihetsberövad i några timmar, misstänkt för människorov. Samtidigt genomförs en husrannsakan i hans bostad. Men Lena finns inte där och heller inte några spår av henne. Stefan placeras i förhörsrummet och delges misstanke. Poliserna reagerar på hans sätt att vara. Han framstår som totalt oberörd av den allvarliga situationen. Likgiltig. På begäran lämnar han över sin mobiltelefon. Sen börjar han redogöra för kvällen då man misstänker att Lena frihetsberövats. Enligt Stefan har han under kvällen haft en helt vanlig konversation mellan honom och Lena. Inget särskilt hände. Det enda som stack ut var att hon slutade svara på ett sms han skickat vid 11-tiden på kvällen. Men Stefan säger att han inte tänkte så mycket på det. Han antog att hon helt enkelt hade somnat. Poliserna börjar ställa frågor om relationen mellan Stefan och Lena. Stefan berättar att de har känt varandra i ungefär 15 år. När hans hustru drabbades av depression år 2012 blev Lena en viktig stödperson för honom. Hon fanns där, lyssnade och hjälpte till. Men över tid förändrades vänskapen. Känslorna fördjupades. Det som började som stöd utvecklades till en kärleksrelation. Under 2017 och 2018 fick hans hustru reda på affären mellan honom och Lena. Upptäckten ledde till att äktenskapet sprack. Stefan och hans fru separerade. Stefan berättar att relationen mellan han och Lena är avslutad. Att den inte existerar längre. Men när polisen pratar med människor från Lenas närhet får de höra något helt annat. Enligt dem har kärleksrelationen mellan Lena och Stefan varit fullt pågående under hela våren. Ingen avslutad historia, utan en aktiv relation. Och bevisningen finns direkt i telefonen. I meddelanden från kvällen, då man tror att Lena försvunnit, syns tydligt hur relationen såg ut. Lena hade fotograferat en kaka. Hon skickade bilden till Stefan tillsammans med en inbjudan om att han var välkommen över för att äta kaka med henne under kvällen. SMS:en avslöjar Stefan. Hans version av händelserna stämmer uppenbart inte med verkligheten. Frågan är varför han ljuger och vad han egentligen vet om Lenas försvinnande. Det är ytterligare en sak som sticker ut. Stefan är en väldigt aktiv användare av sin mobiltelefon. Men samma kväll och natt som man tror att Lena försvann så kan man se att hans mobilanvändning gått ner kraftigt. Utöver det har han inget alibi för kvällen. För de som tittar på Efterlyst den här veckan får man information om fallet. För tittarna runt om i Sverige dyker hennes ansikte upp på skärmen. Lena. Det är åklagaren som ansvarar för förundersökningen som har fattat beslutet att gå ut offentligt med fallet. Med tanke på att Lena är försvunnen och att polisen saknar konkreta spår att följa bedöms det vara rätt strategi. Kanske har någon sett henne. Kanske vet någon. Något som kan hjälpa utredningen framåt. Dagarna går. Polisen fortsätter att söka efter Lena med alla tillgängliga resurser. Hundpatruller kammar igenom områdena runt hennes bostad. Frivilliga hjälper till att söka i större delar av staden. Men Lena är fortfarande försvunnen. Trots alla sökinsatser är det inte de organiserade sökningarna som till slut hittar Lena. Istället är det en grupp ungdomar som gör det fruktansvärda fyndet. De är ute i ett mindre grönområde. Det har gått 4 dagar sedan Lena försvann. Och bakom ett bullerplank, dolt bland buskar och grönska, ser de något. När de går närmare fryser de till. Det är en människokropp. De larmar omedelbart polisen som snabbt är på plats. Platsen ligger bara drygt 100 meter från Lenas hem. Poliserna kan inte direkt bekräfta identiteten, men allt tyder på att det är Lena som hittats avliden. Kriminaltekniker kallas in och påbörjar undersökningen av området. De hittar blodstänk både på marken och på träden runt omkring. Mönstret tyder på att det utspelat sig en våldsam händelse just på platsen. En rättsläkare gör en preliminär undersökning. Kvinnan uppvisar omfattande skador i ansiktet och på huvudet. Skadorna är så allvarliga att de mycket väl kan ha orsakat döden. Hon har med största sannolikhet avlidit till följd av upprepade slag. Baserat på kroppens tillstånd bedömer rättsläkaren att hon legat på platsen i några dagar. Tidslinjen matchar med kvällen och natten Lena försvann. Senare kommer beskedet. Det är Lena som har hittats avliden. Teknikerna kan konstatera att platsen inte bara är en plats där kroppen dumpats. Det är här brottet begicks. Det är på platsen Lena dog, bara 100 meter från sitt eget hem. Rubriceringen ändras nu. Utredningen handlar inte längre om människorov. Nu är det ett mordärende. När Lena hittas har hon fortfarande sina smycken och sin klocka på sig. Det verkar inte vara ett rån som gått fel. Men det finns dock en sak som saknas. Det är Lenas mobiltelefon. För utredarna är det här en viktig pusselbit. Varför just telefonen? Förklaringen de landar i är att gärningspersonen ville ta bort bevis, konversationer, meddelanden, kontakter som kunde avslöja vem som låg bakom. Detta tyder på att Lena kände sin mördare. Att hitta telefonen blir högsta prioritet. Den kan innehålla avgörande bevis. Men trots intensivt letande hittas den inte. Sökandet efter bevis intensifieras. Teknikerna letar efter fotavtryck, DNA-spår från både offer och gärningsperson, eventuella mordvapen. Allt som kan ge ledtrådar säkras och skickas till Nationellt forensiskt centrum, NFC, för analys. Men resultatet blir magert. Inga tydliga spår efter gärningspersonen kan identifieras. Det DNA som hittas kommer från Lena själv. Information om att Lena hittats når ut till allmänheten. I samband med detta dyker plötsligt ett vittnesmål upp. Ett samtal som kom in till SOS Alarm natten då Lena försvann. En kvinna från samma bostadsområde som Lena ringer in till larmcentralen. Hon och hennes sambo har hört kvinnoskrik ute i mörkret. Kraftiga och genomträngande skrik. Hon och hennes sambo bestämmer sig den här natten för att åka ut med bilen och försöka lokalisera var ljudet kom ifrån. Larmoperatörens respons är nedtonad. Han berättar att inga andra samtal kommit in om liknande ljud. Förmodligen är det inget allvarligt, säger han. Om de hör något mer ska de höra av sig igen. Nu, i slutet av maj när Lenas kropp har hittats, får samtalet en helt annan betydelse. Skriken som kvinnan och hennes sambo hörde var med största sannolikhet Lena som kämpade för sitt liv. Paret hade hört skriken mellan 23.28 och ungefär 23.35. Det ger utredarna en mycket exakt tidsram för när mordet ägde rum. En avgörande pusselbit. Ja, Lenas mobil hittas inte. Men utredarna ger inte upp för det. De hittar en alternativ väg. Det visar sig att Lena var noggrann med att spara sin information i telefonen. Nästan allt innehåll har automatiskt laddats upp och lagrats i olika molntjänster. När polisen lyckas få juridisk tillgång till dessa molntjänster öppnas en hel värld av digital information. Och plötsligt kan de börja pussla ihop Lenas liv genom hennes egna digitala fotavtryck, meddelanden, bilder och andra typer av konversationer. Vi går vidare. Polisen fattar nu beslut om att ta in Stefan för ytterligare förhör. Det digitala materialet från molntjänsterna har gett dem nya, oroväckande insikter. Konversationerna mellan honom och Lena målar upp en bild som är långt ifrån den vänskapliga relation han tidigare beskrivit. Istället ser utredarna ett förhållande präglat av destruktivitet och eskalerande konflikter. Det hittas upprepade dödshot från båda håll. Det är inte enstaka utbrott i affekt utan ett återkommande mönster som sträcker sig över lång tid. I konversationerna kan man också se att Lena använder deras hemliga relation som ett verktyg för att få sin vilja igenom. Hon har hotat att avslöja relationen för hans fru innan hon kände till den. När utredarna konfronterar Stefan med de hot och den aggressiva kommunikationen reagerar han med att skratta bort allt. Han avfärdar det hela som oviktigt. Det är bara vårt sätt att prata, förklarar han. Så här låter vi när vi skojar med varandra. Men polisen delar inte hans syn på saken. För dem framstår kommunikationen som allt annat än en oskyldig jargong. Genom master och loggar kan polisen följa Lenas rörelse den avgörande kvällen. Klockan 23.23 lämnar hon bostaden. Hon går ut i mörkret. Tidigare under kvällen hade hon skickat meddelande till Stefan. Det med bilden på en kaka och förslaget om att de skulle ses. Stefans svar kommer först efter midnatt. Han skriver att det är för sent nu, att han ska lägga sig. Men de kan höras imorgon, lovar han. Klockan 01.41 stängs Lenas mobil av. Signalerna försvinner. Men här finns något som inte stämmer. Utredarna har tillgång till telefonens batteridata. Bara någon timma tidigare visade den bra batterinivå. Långt ifrån en nivå där den skulle stängas av sig själv. Slutsatsen är oundviklig. Någon stängde av den medvetet eller förstörde telefonen under natten. Stefan häktas, misstänkt för mordet på Lena. Men utredarna står inför ett problem. De saknar tekniska bevis som direkt kopplar honom till brottet. Hans DNA finns inte på brottsplatsen. Inget mordvapen har hittats. Inga ögonvittnen har sett honom. Istället bygger hela fallet på indicier. Indirekta bevis som tillsammans pekar mot honom som gärningsman. Utredarna är övertygade att de har rätt person. Indiciekedjan är stark. Stefan har inget alibi för mordnatten. Han kan inte visa var han befann sig när Lena dödades. Hans mobiltelefon som annars konstant används och genererar aktivitet visar en misstänkt tystnad. Inte bara under de kritiska minuterna när mordet begicks, utan även under tiden strax före och en period efter händelsen. Utredarna vet att han haft kontakt med Lena samma kväll. Hon hade bjudit in honom, skickat bilden på kakan och velat att han skulle komma över. Men det finns något mer. Något som väcker stor misstänksamhet hos utredarna. Ja, utredarna är som sagt övertygade om att de har rätt person. Att det är Stefan som dödade Lena. Men problemet är att alla bevis är indirekta. Inga tekniska spår kopplar honom till brottsplatsen. Istället är det en rad indicier som pekar mot honom. Det som väcker extra stor misstänksamhet är något som händer i samband med det andra polisförhöret. Strax innan och under själva förhöret tar Stefan plötsligt över 900 fotografier med sin mobiltelefon. Hans egen förklaring till det här är att det är bara ett misstag. Han hade av misstag tryckt fel och råkat ta alla dessa bilder. Men det är något utredarna inte köper. De tänker sig att Stefan känner till att det här kan vara en ganska smart strategi om man vill dölja saker i telefonen. För det är nämligen så här, när man fotograferar upprepade gånger och i den här, alltså 900 bilder, det är ganska mycket lagringsutrymme, speciellt om vi tittar på äldre telefoner, där minnet är lite mer begränsat än vad vi ofta får idag då. Och när man då tar så här många bilder så tar ju de uppenbarligen plats, då tar minne. Och det kan relativt snabbt leda till att ny data skriver över gammal information i systemet. Och det i sin tur kan göra det väldigt svårt, eller i vissa fall omöjligt, att återställa tidigare data. Data som till exempel platsloggar som visar var telefonen befunnit sig, appaktivitet som kan avslöja kommunikation eller raderade meddelanden. Så för polisen framstår Stefans 900 bilder som ett medvetet försök att förstöra digital bevisning. Stefan sitter häktad i en vecka, men utan nya bevis kan åklagaren inte hålla honom kvar längre. Misstankegraden sänks från på sannolika skäl till skäligen misstänkt. En lägre nivå som inte räcker för fortsatt häktning. Stefan är fri, men inte länge. Utredarna arbetar intensivt vidare och lyckas få tillstånd till en ny husrannsakan. Den här gången går de igenom bostaden minutiöst. På fronten av Stefans tvättmaskin hittar tekniker ett spår. Spår som skickas till laboratoriet för analys. Resultatet kommer tillbaka. Det är Lenas blod, hennes DNA. Men det är inte allt. På Stefans skor hittas ytterligare blodspår. Också de från Lena. Stefan häktas på nytt och kallas in för ytterligare förhör. När han konfronteras med blodfynden säger han att det kan ha kommit från när de haft samlag. Men sen byter han spår och presenterar en annan teori. Det finns en bänk intill tvättmaskinen, förklarar han. Den används ibland för snickeriarbeten. Lena kan ha skadat sig där vid något tidigare besök hemma hos honom. Kanske slog hon sig och fick ett sår. Det kan vara så blodet hamnade där, berättar Stefan. Men utredarna har mer än så. För nu har man också hittat Stefans DNA på Lenas kjol. Kjolen hon hade på sig när någon tog hennes liv. Och utöver det har man också hittat Stefans DNA på en av ringarna Lena bar när hon hittades. Nästan 2 år efter att Lena hittades död inleds rättegången mot Stefan. Åklagaren har en omfattande utredning bakom sig, förhör, teknisk bevisning och digital kommunikation. Men det finns luckor. Mordvapnet har aldrig hittats. Inga ögonvittnen som kan placera Stefan på platsen. Ändå menar åklagaren att helheten talar sitt tydliga språk. En kedja som pekar mot att Stefan är mördaren. Försvarsadvokaten river i åklagarens resonemang. Ja, Stefans DNA hittades på Lenas kjol och ring. Men de hade ju en intim relation sedan många år. Självklart finns hans DNA på hennes kläder och tillhörigheter. Det bevisar inget om mordnatten, menar försvaret. Blodet på tvättmaskinen och bänken. Det kan ha kommit dit från tidigare besök när Lena skadade sig. För varje indicium erbjuder försvaret ett alternativ. Och 2 veckor senare kommer beslutet. Stefan frias. Tingsrätten konstaterar att åklagaren inte lyckats bevisa bortom rimligt tvivel att Stefan befann sig på brottsplatsen när Lena dödades. Indiciekedjan är stark, men den räcker inte hela vägen. Åklagaren överklagar omedelbart. Fallet går vidare till hovrätten som ska göra en ny prövning. Hovrätten kommer särskilt att granska DNA-spåren. Stefans DNA finns på Lenas kjol och ring. Men när hamnade det där? Spåren kan ha överförts vid tidigare möten, kanske veckor eller till och med månader före mordet. DNA kan sitta kvar länge på kläder och föremål. Frågan som hovrätten måste besvara är, kan dessa spår med säkerhet kopplas till själva mordnatten? Eller är det bara rester från en tidigare relation? Det är ringen som blir den tekniska bevisningen som till slut kommer att avgöra fallet. På ringen har man säkrat DNA från både Lena och Stefan. Och nu börjar utredarna gräva djupare. De behöver fastställa när DNA hamnade på ringen. Och här får de ett genombrott. Utredarna kartlägger noggrant Lenas aktiviteter dagarna före mordet. Den 12 maj, 2 dagar innan mordet, var hon på ett kalas. Många människor närvarande. Hon kramade om dem, skakade hand, interagerade. Men när teknikerna analyserar ringen finns inget DNA från någon av dessa personer. Inte en enda. Trots att hon fysiskt rört vid dem alla. Vittnesmål börjar strömma in som förklarar. Lena var extremt noggrann med handhygien. Hon tvättade händerna ofta och grundligt. Det var nästan som ett tvång. Och mer information kommer. Samma kväll som hon försvann, bara några timmar före mordet, hade hon diskat. Resonemanget blir oundvikligt. Efter att Lena diskat den 14 maj, borde inget DNA förutom Lenas eget finnas på ringen. Varmt vatten, diskmedel och grundligt tvätt. Det skulle ha avlägsnat alla främmande spår. Men Stefans DNA finns där ändå. Och Stefan själv har ju hävdat att han inte träffat Lena på flera dagar för tiden innan mordet. För hovrätten blir slutsatsen. Stefans DNA måste ha hamnat på ringen i samband med mordet. Det finns ingen annan logisk förklaring. Den 28 maj 2021, nästan exakt 3 år efter Lenas död, kommer hovrättens dom. Hovrätten finner Stefan skyldig. Stefan har ensam eller tillsammans med någon annan berövat Lena livet genom att tilldela henne minst 17 slag mot huvudet och ansiktet. Trots att han fortsatt neka, döms Stefan till 18 års fängelse. När domen faller är Stefan på fri fot. På polisstationen förbereder sig personal för att åka och hämta honom. Men det blir ingen hämtning. Stefan befinner sig hemma i sin bostad när beskedet når honom att han döms för mordet. Vad som går igenom hans huvud i det ögonblicket vet ingen. Men kort därefter avslutar Stefan sitt eget liv. Utredningen kring vad som egentligen hände i Gärsta väcker kritik långt utanför domstolens väggar. När Lena anmäldes försvunnen dröjde 4 dagar innan kroppen hittades, trots att hon låg bara ett par 100 meter från sin bostad. Det faktum att kroppen inte upptäcktes tidigare och att de som hittade den var privatpersoner ledde till frågor om hur sökandet organiserades. Flera poliser som var engagerade i fallet uttryckte åsikter om att vissa utredningsinsatser borde ha satts in tidigare och med annan prioritet. Kritiken blev ännu skarpare när det framkom att spaningsledaren tagit semester mitt under den mest intensiva fasen av sökandet. Han blev senare ersatt efter intern kritik inom polisen. Vissa experter menar att en snabbare och mer målmedveten sökinsats i början kunde ha gett fler bevis och gjort det lättare att knyta den misstänkte till brottet tidigare. År 2024, cirka 6 år efter mordet, intervjuas ett av Lenas barn i Aftonbladet. Där delar hon med sig av sin sorg, berättar om tomheten efter sin mamma som aldrig kom tillbaka. Göran, Lenas ex-make, betalar fortfarande hennes telefonräkning varje månad. Det är för att barnen ska kunna ringa och höra Lenas röst. Hennes hälsning som hon spelade in på röstbrevlådan för länge sedan. Och det var allt för dagens avsnitt. Klippare, Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av
Power Media.